Det är ju helt klart att det som har lockat mig till Hangöfront museum som faktiskt har funnits sedan 80-talet här i Lappvik. Så det är den här tiden som vi lever i just nu när kriget har kommit mycket närmare jämfört med på många decennier egentligen. Här träffar jag nuvarande museichefen, kommendör Jörgen Engros, med många år som stabschef vid Nylands brigad bakom sig, men nu museichef här. Steget kanske inte så långt för dig.
Nej, inte det där. Som officer så har man ju bekantat sig också med det förflutna. Så historien och dens betydelse har alltid haft en stor betydelse också i mitt yrke. Drygt 30 år som officer.
Men det var väl lite så där att du snubblade in på hela det här projektet med bunkern Irma först och sedan då också in här i Frontmuseet.
Det stämmer. Det blev liksom lite i misstag som jag droppade in. Och faktum var det att jag var på utlandskommendering 3 år i Bryssel i en storstad. Och när jag kom tillbaka till Finland så saknade jag naturen. Började jobba på Nylands brigad då när jag promenerade i terrängen så hittade jag bunkern Irma och blev fascinerad av den. Och därifrån började.
Det var egentligen du som sen tog initiativet till att den restaurerades också.
Det stämmer också att jag då samtidigt så utvidgades Frontmuseet. Och man hade grundat den här krigshistoriska föreningen i Västnyland som hade ansvar för att restaurera museet. Och de hade en infotillställning och jag deltog i den. Och där kom det fram att de hade en dröm om att även att bunkern Irma ska restaureras. Och sen sa de att nu har ni några frågor. Och så frågade jag att eftersom kommentaren var att den kommer inte att bli färdig när självständiga Finland fyller 100 år, så frågade jag att varför blir den inte färdig. Och då var det någon som sa att ingen har tagit restaureringsansvar. Och det var kanske först tänkte jag att det var dumt att jag öppnade munnen, men tvärtom så det var gudskelov öppnade jag munnen och sa att varför blir den inte färdig. Och så sa de att ingen har tagit ansvar, så sa jag att det kan väl inte vara så stort projekt att bygga upp en bunker. Och då hittade jag mig i bunkern.
Ja, och då kanske du inte visste riktigt hur stort projekt det ändå var, men här har ju funnits mycket frivilliga krafter med. Nu träffas vi här inne i värmen i Frontmuseet. Det är ju en lite tyst period kanske just nu så här mitt i vintern, men vi kan ju börja med att berätta att på fredag, då ska ni ändå fira jul här.
Det stämmer att vi har öppet hus här då för barn och familjer, och klockan 17-20 på fredagen så här är julgubbe och Lucia och dragspelspelare och julgröt. Så även om man skulle tänka sig att det här är en tyst period, så är det nog inte för personalen, för nu förbereder vi helt för fullt här också inkommande år och nästa temautställning som vi kommer att öppna.
Vi ska berätta mer om det, för att så där allmänt så säger man ju att utställningen på Frontmuseet i Lappvik, Hangö, går under beteckningen Hangö i främmande länder. Men idag så har ni ju faktiskt följt historien vidare och närmare oss.
Det stämmer. I fjol så öppnade vi nya traditionscentret. Och där utvidgar vi den här basutställningen, och den utställningen heter Det civila i krigets skugga. Och den är mycket annorlunda än de utställningarna som vi har haft tidigare, för där är inte vitriner utan man så att säga går in i en vitrin. Så där är ett hanguhem från vinterkriget, ett hanguhem efter kriget som är totalt förstört, och sen är där också en dokumentärfilm. Dessutom är där utrymme för bytande, alltså sådana temautställningar, och den utställningen vi nu har haft där heter Veteranernas livstig efter kriget, och där går man igenom händelser som inverkar på krigsveteranernas liv ända fram till idag.
Mm. Det är svårt att beskriva allt som ni har där i era rum, men det som berör otroligt mycket är ju för det första krigsveteranernas eget sjukhus, alltså de personer som efter kriget vårdades där. Plocka en av de här personerna som ni presenterar här som har berört dig.
När jag var till Kauniala och bekantade mig med deras arkiv och allt vad de har gjort efter kriget, så så var det nog allt som berörde mig. Men till utställningen så har vi plockat fram en person som hette Viljo Salonen, kallades Ville, och i Kauniola så tog man in de värst skadade, svårast skadade krigsinvaliderna, och de försökte lära dem att livnära sig med något yrke. Och det enda han egentligen hade kvar var sin högra hand. Han hade också mistat synen och vänstra handen, och det enda som funktionerade var hans högra hand. Och de lärde honom att laga borstar. Och ett av våra mest värdefulla föremål enligt mitt tycke är hans borste nummer 90 000, som vi har där i utställningen.
Alltså, men det är ju helt otroligt. Med endast en hand, 90 000 borstar.
Det stämmer. När man jämför hur människorna idag klaga på om man har ont i ryggen eller ont i handen, och där sätter Ville då med en hand och knypplar ihop 90 000 borstar, så nu är det mycket imponerande.
En annan utställning, ett annat rum som också berör, tycker jag, är nog det här rummet som har hittats centralt i en byggnad i Hange, så som det lämnades när ryssarna försvann från Hange. Helt enkelt i brand och helt förstört. Här bodde en rysk soldat.
Det stämmer. I Hange fanns en fastighet som hade lämnats orörd efter kriget. Och då plockade vi så att säga ner det där rummet, flyttade hit och byggde upp det här på museet. Och då ser man kontrasten att hur de hemmen som mera fanns kvar, de husen, stor del av husen var ju totalt förstörda, men de byggnader som hade klarat sig, så de var nog väldigt förstörda på insidan. Och där är en så kallad hetäcka, en säng, en rysk modell, var en rysk officer har sovit i, och under sängen är två gardinstänger som han har paketerat med i tidningspapper för att ta med sig. Av någon anledning hade han lämnat de gardinstängerna kvar där.
Mm. Där fanns också kort från den tiden då Hange-familjen bodde där, och det är säkert så helt annorlunda ut det här rummet.
Och de där korten var också mycket rörande, för att det var morsdagskort. Och då förstår man att det har bott en familj i den lägenheten, och mamman i den familjen har fått morsdagskort, och sen har de varit tvungna att lämna sitt hem, och korten blev där.
Det är minnen från alltså tiden då han intogs då av ryssarna, som grundade en marinbas i Hange för en tid. Det som jag också fastnar för här nu är någonting ganska nytt faktiskt. Uppstoppade hunden Roy. Berätta historien.
Ja, Roy var en chef som tjänstgjorde i gränsbevakningstruppen, och han var en kabelhund, så kallad kabelhund, och hans uppgift var att dra kablar. Hans hundskötare Wikholm hade lärt Roy att krypa eller kräla sig framåt, och då när kriget fortsatte tänkte de att kan vi inte använda Roy som en medicinalhund, och det började man att göra. De sydde en medicinalväst med två fickor, och om det var en skadad soldat så kom Roy dit krypande eller krälande bredvid den här skadade soldaten, och soldaten fick sen ta från de här fickorna det var han behövde. Efter striderna på Hangefronten så flyttades Roy till östra fronten, och där fortsatte hunden med sina uppdrag, och just före kriget tog slut i området kring Aunus 1944 så kom en granat för nära Roy, och Roy stup, och man kunde inte rädda hunden, men han hade blivit så känd att de beslöt att stoppa upp hunden.
Just det. Och det är ju bara lite fantastiskt, bara det att man tänker så. För eftervärlden så ska vi visa upp vad Roy gick för.
Det stämmer. Och i synnerhet skolbarn som kommer hit, så de blir förvånade när man säger att den här hunden har på riktigt levt.
Skolbarn, det är bra att du tar fram det, Jörgen, för du träffar ju många unga personer som kommer hit, och du guidar dem genom de här krigsåren, men också allt det som har hänt omkring det där. Hur reagerar de när de till exempel kommer ner i källaren och får sluta ögonen och höra bombardemang?
Alla åttondeklassister både i Hange och i Raseborg, som städerna, har skrivit in i deras historieutbildning att som en del av historieutbildningen, när de lär sig finska historien, så kommer de också på ett besök till museet eller till bunkern eller bägge två. Och det är nog viktigt, för att en åttonde klassist följer ju med nyheterna redan och ser att det krigas i världen. Och de får nog ett lugn när de förstår att krig är grymt. Men när de ser till exempel bunkern, att hur otroligt finurligt man kunde bygga en bunker på 40-41. Så, och efter det har ju Försvarsmakten bara utbildat, utvecklat, utrustat. Så de får ett lugn och förstår att nu kan de sova sina nätter helt tryggt.
Berätta om bunkern. Vad allt har gjorts i den på 10 år, om du drar ihop det?
Den total restaurerades, så att säga. Vi var tvungna att gräva upp runt bunkern och torka den. Den hade tagit vatten in och var mycket fuktig. Det var nog alla ursprungliga sängarna och även kanonen och maskingeväret, men de var i dåligt skick. Spisen hade inte använts på årtionden. Så sakteliga fick vi allt att funktionera. Och dessutom har vi byggt dit en sån här ljudvärld. Så där är högtalare i olika rum. Och för grupper då som kommer dit så kan man spela upp det här. Och då får man en mycket realistisk bild om hur det var under kriget i den här bunkern.
Ja, hur var det egentligen? Vad hade de finska soldatkillarna att tillgå där?
De hade ju allt som de behövde egentligen. Där under bunkern hade grävts en brunn. Och där en pump och kristallklart vatten kommer även idag från den där brunnen. De hade värme från spisen. De hade tvättfat var de kunde tvätta sig. De hade ett ämbare som en toalett och de värmde maten i spisen. Dessutom hade de nog elektricitet där också. En radio så att de kunde lyssna på vad som hände utanför bunkern. Och en korsotelefon och en radiotelefon. Och vissa bunkrar fick ännu gåvor av de lokala som bunkern Irma, så har fått en grammofonspelare som inte behöver ström. Så det var ju egentligen allt de behövde, men inte var de 24 timmar i dygnet där inne, utan de hade vaktposter på yttre sidan, närförsvarsställningar. Så de var nog utanför bunkern också.
Vad hade de för känsla? Vad känner du som utbildare, yrkesmilitär? Vad hade 20-åriga killar för känsla av att bo i en bunker i typ 1,5 år?
Jag tror den största känslan har varit långtråkighet. Det är ju långtråkigt att bara vara i en bunker och vänta att kommer det ett anfall eller kommer det inte ett anfall. Dessutom tror jag att de var lite avundsjuka på sina kollegor som var helt vid frontlinjen. För frontlinjen gick ju här vid frontmuseet var gränsen var. Så de som var i bunkern 5 kilometer bakom fronten, så de var uttråkade, de väntade. Det märkte man nog också sen, och sen började de och lite byta trupper och skicka också på permission ifall det var möjligt.
Pågick det strider överhuvudtaget här som frontmuseet står nu och där vid den här Harparskoglinjen?
Vid frontmuseet var det strider och det besköts på bägge sidor av gränsen, och dessutom gjorde man några sådana så kallade forcerade spaningar från finsk sida över till ryska sidan eller sovjetsidan. Sovjettrupperna försökte aldrig med våld anfalla längs med Hangud mot Harparskoglinjen, så Harparskoglinjen blev aldrig anfallen av marktrupper. De värsta striderna gick man ute på holmarna, bägge sidorna av udden längs med arrendegränsen.
Hör du, Jörgen Engros, berätta för det första, vi tar en liten faktaruta. Berätta varifrån du kommer och hur din familj har sett ut i barndomen och vilken skola du har gått i och så vidare.
Jag är hemma från Helsingfors och bodde barndomen i Munksnäs, gick i Munksnäs i skola och skrev studenten för Lärkan och har en stora syster, och så hade jag mor och far. Min far var landskapsarkitekt och min mor var lärare.
Ingen del var inbegripna i försvarsfrågor på det sättet?
Nej, det stämmer nog. Men såklart hade de upplevt krig. Att min mor var i den åldern att hon hade också tjänstgjort som pickolotta i kriget. Och mina far- och morföräldrar, de hade ju upplevt kriget.
Men man brukar säga att i familjer och släkt så brukar man inte tala om de frågorna. Hur var det hos er? Fanns det farfar och morfar som talade om hur det var?
Morfar och mormor träffade jag aldrig. de hade gått bort redan före min födsel. Och min farfar dog när jag var 10 år gammal och han talade just ingenting. Min farmor talade nog och hon var nog mycket förberedd och sa ofta att hon är förberedd inte om utan när Finland, alltså vår östra granne, anfaller. Så hon var mycket skarp i de här tankarna.
Har du senare i livet ärvt en sån inställning av henne?
Nej, inte vet jag det. Inte väntar jag att man ska bli anfallen av någon. Att, tvärtom så anser jag att vi lever i en värld var det är viktigt att man har en försvarsmakt och har en möjlighet att försvara sitt land. För då höjer man också tröskeln att någon skulle försöka knacka på ens dörrar, så att säga.
Men när kom du in i själva branschen? När blev du intresserad av ett yrke inom försvaret?
När jag gjorde min värnpliktstjänst i flottan, i marinen. Och då hade jag som hobby till exempel undervattensrugby, alltså finska kallas det uppopallo. Och dessutom var jag sportdykare. Och när jag kom in i flottan så märkte jag att här finns ju också dykare. Och de gör det liksom som ett yrke. Och dessutom har jag alltid vistas somrarna i skärgården och havet har haft en enormt stor betydelse åt mig. Och då tänkte jag att då började det kännas redan att kanske inte ur försvarssynvinkel utan det att man jobbar på havet i skärgården och att man även har möjlighet att gå under vattenytan. Så det började liksom intressera mig.
Jag tror att det här kan stämma in på ganska många. Att man lite som via idrotten, sporten, kommer in i försvaret och tänker det där blir ju en bra kombo för mig.
Det stämmer. Jag gick reservofficerskolan då som värnpliktig och när jag kom ut i reserven så då till och med funderade jag att månne jag blivit järntvättad. Att vill man på riktigt tillbaka? För min stora dröm var antingen att bli sjökapten, marinbiolog och dykande marinbiolog eller sen att börja planera och bygga fartyg. Det var liksom det som gällde.
Okej. Okay. Men det blev försvaret.
Jag kunde inte hålla mig för att ansöka in till kadettskolan. Och då sökte jag i första hand då endast då till flottan. Och när jag fick höra att jag kom in så då var det klart.
Berätta om den bästa tiden. Eller jag ska fråga dig först eftersom jag är lite borta på vinden när det gäller militära titlar. Vilka alla titlar bär du och har burit?
Ja, det är en ganska lång ramsa. Alltså, militärgraden är ju kommendör i reserven och nu är jag pensionär. Men titlarna, jag har jobbat i flera olika saker. I Nylands brigad så har jag varit stabschef, jag har varit bataljonskommendör och jag har också varit en sån EU-stridsenhetskontingentskommendör. Men överhuvudtaget i flottan så kanske en av de viktigaste den tiden som betydde mycket för mig var den tiden när jag jobbade som dykare.
Hur mycket har du jobbat med utbildningsfrågor?
Så gott som hela tiden. Att i dykarskolan så hade vi elever och var än man jobbade på fartyg eller som en bataljonskommendör så ansvarar man hela tiden för utbildning.
Mm. Är det här den bästa biten? Att skolan, unga killar, få en fin inställning till försvaret?
Nu skulle jag säga att det är en viktig del. Och det ser jag ju också nu för tiden i det här som museichef. När vi får skolbarn och ungdomar hit så vi har ju helt en museipedagogisk plan. Och den anser jag att är väldigt viktig.
Mm. Vad är din pedagogik? Ska barnen gå hem och känna sig trygga, är det som är det viktigaste?
Det är flera olika saker som vi har planerat. En kanske sån grundsak som jag brukar fråga av eleverna gällande hangfronten. Att när man tittar på hur många som stupar och vad som händer så frågar jag att vem vann det här kriget? Och det brukar bli ganska tyst och de funderar. Men så gott som i varje grupp kommer rätta svaret och det är att ingen vinner egentligen ett krig utan det är ju bara fråga om hur mycket man förlorar och vad man förlorar.
Mm. Hör du, om vi här avrundningsvis tittar lite på dagens situation och som du då också som pensionär, jobbar på med försvarsfrågor kan man ju säga, och med att berätta om hur allt har varit. Hur ser du på dagens läge när du har kriget så nära dig varje vardag egentligen?
Nu är det ju bedrövligt om man säger rakt ut. Historien upprepar sig och människan tycks inte lära sig att krig lönar sig inte för någon.
Var kommer det här att sluta?
Alla krig slutar nog i en fred, förr eller senare på något sätt.
Har du någonting bra att säga åt alla oss som tycker att vi har en orolig tid? Det såg man nu när vi firar vår självständighetsdag. Den var otroligt viktig just det här året till exempel.
Nå, jag skulle kunna göra reklam för vår nästa års temautställning. Och den heter Beredskap i trygga händer. Och där är nu strävan den att när man har besökt det här museet och bekantat sig med den här utställningen, så får man en trygghet och förstår att inte det är någon orsak att vara orolig, utan att man är i trygga händer. Många har gjort reklam för det här 72 timmar, att hur människorna ska vara förberedda under 72 timmars tid. Och då ställer många säkert frågan om vad händer efter det, när man är i trygga händer. Så myndigheterna har ett ansvar att ta nog hand om alla i det här landet. Och jag ser ingen orsak att en enda finländare borde vara orolig för någonting.
Stort tack till dig, Jörgen Engros, här vid Frontmuseet i Hangö, som firar jul faktiskt nu på fredag. Tack ska du ha.
Tack så mycket.